lyssnar på Tyresradion 91,4 med mig, Gunilla Grell Lundgren. Välkommen, Göran Magnusson.
Ja, tack för det. Vad roligt att få komma hit igen och sitta här utanför.
Ja, ska vi berätta var vi sitter? Vi sitter i mitt glashus, kallar vi det, glasveranda. Helt ovinterbonat och vi har infravärmen på och tjocka filtar och tjocka dynor och tjocka kläder.
Det här blir jättebra. Ja. Det här, både varmt och skönt här inne. Ja. Och så har vi druckit kaffe också.
Ja, det har vi också gjort. Ja du, vi skulle prata om boken som heter...
Tyresö, torp och gårdar heter den. Och den ska ju komma nu till bokaffären eller bokhandeln till den 8 december.
Tyresö bokhandel alltså. Och från 8 december så finns den att köpa där. Och priset är inte fastställt än.
Nej, vi vet ingenting om. De är ju helt fritt att sätta vilket pris de vill i en bokaffär. Vi får för det första hoppas att bokaffären rekvirerar några exemplar.
Ja, det ska vi hoppas. Många exemplar. Jag har ju sett er, vad kallar man det? Jag skulle säga dummy, men det kanske inte heter. Arbetsbladen till boken.
Ja.
Och det är ju väldigt många och fina bilder.
Det är Kulturhistoriska bokförlaget. Och de som vi har arbetat med finns en i Malmö, en i Norrköping och en i Stockholm.
Ja, det låter praktiskt.
Ja.
Men det finns ju hjälpmedel.
Just det.
Så det funkar med kontakterna även i coronatider.
Ja.
Kommer du ihåg när vi spelade in vårt första program i serien Tyresö under en föränderlig tid? Du nämnde då att du gärna skulle göra en bok av det hela. Men du hade inte råd. Men det har ordnat sig.
Ja, det är ju så att allt är en ekonomisk fråga när man håller på med sånt här. Det är ju, min glädje det är ju att få ge kunskap om Tyresös historia. Det är ju det som allting går ut på. Att, och hembygdsföreningens jobb. Att ge kunskap om Tyresös historia. Och då att ge ut en bok hade naturligtvis varit praktiskt i det läget. Men då är det ju en ekonomisk fråga att ha råd med det också.
Hur har du fått pengar?
Det är ju så att hembygdsföreningen har satsat 100 000 i den här boken. Och det är pengar man har. Dels fick man ett arv eller en bouppteckning efter en dam som avled. Hon testamenterade en större summa pengar till hembygdsföreningen. Och dels har vi ju då via kommunen fick hembygdsföreningen ett gratulation eller det för, som kulturarbetare på några par tusen kronor. Och dels har vi fått tidigare utav Lions i Trollbäcken ett par tre tusen också som de har skänkt oss för det kulturella arbete vi hembygdsföreningen har lagt ner. Och sen har väl jag varit ute och pratat vid några tillfällen och fått något litet arvode. Och de pengarna har ju också gått då direkt till hembygdsföreningen. Och så att det har blivit en viss summa pengar. Och sen lade till hembygdsföreningen till så att man hade då 100 000 i botten. Och sen har vi sökt bidrag utav olika institutioner. Det som Patriotiska sällskapet fick för några tusen utav. Sen garanterade Tyresö kommun att de skulle stå för den summan som inte vi hade andra bidrag till. Och det är på det sättet som den här boken nu har kunnat ges ut.
Nu är boken verklighet. Snart! Ja, snart!
Om ett par veckor så är den faktiskt verklighet.
Ja. När kan man få köpa den?
Ja, det är den... I bokaffären hoppas vi, förlaget har lovat att den 8 december så ska det finnas i bokhandeln.
Tyresö bokhandel 8 december. anteckna i almanackan, hörni. Man kan säga kanske att boken är en illustration över alla dina föredrag och radioprogram om Tyresö. Kan man säga det?
Ja, det här är ju ett sammandrag av det hela egentligen. Att det jag har talat om tidigare på Tyresöradion, det kommer ju igen här i boken väldigt mycket. Man kan ju inte förnya sig hur mycket som helst. Och sen har det tillkommit lite andra grejer och så vidare. Och här hoppas jag, och jag räknar med, att alla gårdar och torp från 1400 till 1900 finns omnämnt i boken. En del ställen är ju, som är, har funnits och finns i handlingarna, det är kanske bara ett par rader. Men andra är då ett par sidor istället. Vad som hände på torpen från 1400 till 1900, det är inte så stor skillnad, utan det är samma lunk som går igen och på torp, varje torp. Det är ju samma sak. De skulle göra dagsverken, de skulle göra kvinnodagsverken, de skulle göra jondagverken och så vidare. Och allt vad den här skillnaden är, det kommer också framgå av boken, vad ett jondagverk är och kvinnodagsverk är och så vidare. Vet man inte det, så köp boken, så får man reda på det.
Då rätas alla frågetecken ut.
Ja, det hoppas jag, att alla frågetecken. Det finns ju för mig vissa saker som är väldigt självskrivna. Och då har min medförfattare här, Anders Brundin, som har gått igenom vad jag har haft i botten. Gått igenom, så har han ställt frågor och gjort... Vad är en ämbetskörning och vad är en parkörning och så vidare. En massa sådana här enkla frågor som för mig är självklara. Han har då gjort förtydligande utav sånt här, så att ingen ska behöva leva i viss ovisshet om vad vissa ord betyder.
Nej, äntligen får ni förklaring, hörni, som vi inte har hunnit förklara.
Sen är det själva. Ju vissa grejer som ett halvt hemman och så vidare, som är svårare att översätta till dagens tunnland och hektar. För att det förr byggde ju ett jordbruk på hur man kunde överleva på det. Och det är det som nu är hektar och tunnland. Det är ju så att det är en viss areal. Medan förr så var det ju, berodde det ju på hur den jorden var. Om den var bra att odla i och så vidare, så behövdes det ju inte lika mycket jord för att kunna överleva på jordbruket. Så att därför skiftade själva storleken på ett halvt hemman och mellan gårdar, mellan socknar och så vidare.
Det är ett ganska tunt jordlager i Tyresö, har jag förstått.
Ja, sen är det ju också de här småbitar, det är ju inga åkrar. Det är ju ett holmar mitt i åkrarna, så att säga. Vi har ju uppe vid Tyresö skola, det kallas ju för Ålands hav. För att det var ju massa holmar och i varenda åker. Så att då var det ju folkmund. Det kallas för Ålands hav, de där åkrarna där uppe.
Kobbar överallt.
Ja, det är kobbar överallt.
Vad hette den här mannen som förklarade allt svårt?
Anders Brundin heter han.
Anders Brundin.
Ja.
Men han har inte varit med på de första stadierna. Utan det var du, antar jag, som tog initiativet. Och din fru Ulla. Och sen Janne Bergström.
Ja.
Som är fotograf.
Och sen har vi fått... hjälp av Lena Gute på kommunen, som har hjälpt oss och få den här kontakten. Ingen av oss tre har ju sysslat med den här bokutgivningen och sånt tidigare. Utan då har Lena Gute från Tyresö kulturförvaltning hjälpt till här.
Och nu blir det en riktig bok med hårda pärmar. Och 240 sidor har jag läst i tidningen.
Ja, det
ska vara.
Ja.
Men ni tre, du och Ulla och Janne, har jobbat ihop.
Ja.
Hur gick ni tillväga?
Ja, från början är det ju min text, som vi sa, som ligger i det hela. Sedan har ju då förlaget varit inkopplat och vi har ju då gjort upp hur det skulle, boken ska se ut. Sen har ju Janne Bergström fungerat som fotografen och gjort ju alla bilder möjliga att publicera. För att det man har i bildbiblioteket på hembygdsföreningen, det är ju inte bara att sätta in en bok, utan de måste ju vara en viss typ.
Storleken är viktig, förstår jag.
Ja, och sen hur skärpan och allt det här är som inte jag är expert på, men som Janne då har fixat till och lagt ner jättemycket jobb med varje bild och sen skickat ner då. Och Ulla och jag har ju plockat ut bilderna vilka vi ska ha. Och sen har vi ju bett Janne om komplettering och så vidare om det har behövts. Men det mesta av alla bilder, det är ju äldre bilder. Det är inte nytagna, för att torpen försvann ju vid 1940. Så att de bilder på torpstugorna som finns kvar, de är ju helt förändrade idag i stort sett. Så att vi har ju koncentrerat oss på den tid där jordbruket existerade på gårdarna. Men det, sen har det naturligtvis kommit till en del färgfoton och sånt här nu.
En del bilder har man ju redan sett i den fina almanackan, som också heter Tyresö torp och gårdar.
Ja.
2021. Men vi måste ju nämna vem som har tagit omslagsbilderna. Det är vår stora drönarfotograf.
Ja, det är Lars Ternblad som har tagit omslagsbilderna, både på bilden på bak och fram på boken.
Vad är det den visar?
Det är Visvas by som finns två bilder ifrån som är tagna med drönare över där. Och, så det är Visvas by som finns på omslagen. Ja, eller på pärmen.
Och man ser ju tydligt gårdarna där, hur de ser ut och var de ligger och så.
Ja, det är ju, om vi nu pratar om Tyresö torp och gårdar, så är det ju det här Visvas by, en typisk sådan. Så man får fram flera torp på ett ställe. Skulle man ta bara som Skansen eller någonting, då är det ju bara ett torp. Här har vi fått med flera torp i det hela.
Ja. Men du har alltså skrivit brödtexten helt och hållet. Det var det ni utgick ifrån.
Ja.
Hur har du lagt upp det rent kapitelmässigt?
Det är så att torpen kommer inte i bokstavsordning i boken. Utan de kommer så att man lätt kan hitta dem. Vi har kartbild på, ja, om man säger nu, om vi pratar om Visvas, så är det en kartbild över Visvas där gårdarna är utsatta. Sen kommer nästa kartbild över Åva, och då är det gårdarna i Åva och Stensjön, eller Stensjödörn menar jag, och de gårdarna som ligger där ute, Stuvnäset, Åva Båtsmanstorp och så vidare, som ligger bakom den. Så att det ligger 2-10 bilder eller torp bakom varje kartbild. Och på det sättet så får man bättre klarhet i var torpen ligger om man inte kan Tyresös historia tillräckligt bra.
Men man kanske har en cykelkarta till exempel. Då kan man se i stort var varje kartbild är tagen.
Eller har man Tyresökartan. Nu är den gammal. Men den här Tyresökartan man kan köpa på bibliotek och i affärer. Så har man den, så kan man ju slå upp och så se, tar man den här kartbilden som finns i boken och tittar på, här ligger det, och så ser man.
Mm. För det kan ju vara kul att veta från början vilket område kartbilden visar.
Ja, jo, det är
så
ju,
man vet om man ska ta matsäck med sig när man ska dit, eller om man hinner hem och äta.
Ja, jo, men det är riktigt. Och sen är det ju så att det har, kartbilderna, det är ju inte från samma karta, utan vi har fått lov att använda olika kartor för att kunna få med de här bättre. Och sen har vi fått rita in eller lägga in vissa torp på kartbilden också, så att det ska kunna fungera.
Men vad kul! För mig som orienterare så är det ju jätteviktigt att det finns kartor med. Så man kan orientera sig. Du skrev alltså brödtexten och hade ivriga samtal med hustru Ulla, förstår jag.
Ja.
Och sen sa du att ni delar upp områdesvis i kapitlen.
Ja. Och sen kompletterar vi med bilder ju till de här varje torp där vi hade bilder. Det finns ju vissa ställen som vi inte har några bilder till. Flodmossedal till exempel. Det finns ju inga fotografier.
Det finns en brädhög där, vet jag.
Ja, och den är nog med.
Ja, kul.
Vi har med någon grund på Nyfors lyckor. Vettinge lyckor heter det. Där finns ju grunden bara fotograferad. Men där finns ju också utsatt då på kartan var den låg.
Så Janne fick rycka ut med sin kamera?
Ja, ibland så fick han det och komplettera.
Jaha, så där satt ni och knåpade, ni tre.
Ja, vi har jobbat ihop. Sen har man sprungit med kartor som Janne har fotograferat av. Alla kartbilderna, det är ju Jannes verk att han har fotograferat av kartorna. Vi har ju också då kan vi tala om att vi har ju ringt till Lantmäteriet och frågat om vi kan då använda kartorna. Vi har ringt till Tivska galleriet och frågat om vi har fått använda en bild som de ägde. Vi har ringt till Valdemarsudde och pratat med dem om vi fick använda deras bilder. Där kan vi kommentera där att när jag pratade med Valdemarsudde som vi haft mycket god kontakt med så sa de när det gäller Tyresö så får ni göra vad ni vill.
Ja, det kan man tacka dig och prins Eugen för. Ja. Hör du, de här kartorna, är det samtida kartor? Så det är från 1400-talet och lite
nej,
så?
Nej, det är det ju inte. Utan ja, det är kartor från 1740 och 1895 och så det är olika och det är en karta är väl från 1800 mitten av 1800-talet eller något sånt där och sen är det någon Tyresö kommun har vi också frågat om vi har fått använda deras karta här från nutid.
För några veckor sedan så intervjuade jag Iris Johansson som är uppfödd på Brakmaren och hon berättade om, det har nog du gjort tidigare också, att vägen förbi Brakmaren, den gick på andra sidan berget som är i närheten.
Ja.
Hur är det gamla vägsträckningar på de här kartorna?
På vissa av dem är ju det, så att den vägen som går för ner till Visvas idag, den byggdes ju på 1950-talet.
Jaha.
Så att de är ju den gamla vägsträckningen då.
Det är ingen idé att man rustar sig med bil när man ska titta på torp.
Ska du åka den gamla vägen förbi Brakmaren så tror jag du kommer in på tomten.
Då blir det traktor.
Ja, där, det, dels blir det traktor och dels kommer du in på en tomt. Så att,
det blir inte populärt.
Nej.
Nej.
Och den gamla vägen till Visvas, den gick ju ända nere vid båtklubben, ända nere där vid Storängen.
Ja, vid Storängen.
Den gick inte förbi Ektorp och sånt ligger idag. Den gick ju ner vid sjökanten och upp förbi Bergholmsbron.
Det finns någon stig där fortfarande.
Ja. Så att där gick ju vägen ända fram till 1950-talet.
Ja. Från Stormyra kanske den gick på samma ställe.
Ja, det gjorde den nog. Ja, det var ingen väg då, det var ett dike.
Man kanske skulle engagera orienteringsklubben som hjälp. Ja. De kan ju göra roliga orienteringar efter gamla kartor, det har jag varit med om.
Ja, då. Vägarna är ju omgjorda i Tyresö.
Ja. Nu har Göran här bläddrat upp en bild som består av två halva runstenar. Eller en runsten i bitar.
Ja, det är ju Tyresös enda runsten som är med i bilden då. Och den är ju två halvor. Den hittas ju första, ja, bägge bitarna hittas ju på 1960-talet när Janne Järvelius plöjde åt brorsan Erik så plöjde de uppe vid kyrkan där på åken, och det hade var Janne Järvelius hette killen som plöjde. Och då fastnade ju runstenen i plogen och vändes. Och då såg ju Janne att här var ju en skrift i den. Så att han slog larm ju, och på det sättet så var ju Runjanne, alltså vår rikskändis på runor, ute och tittade. Ja, han ringde nog bara ut och sa att vill ni tvätta av den där stenen? Och så vi var nere efter vatten i ån och tvättade den då när vi hade hittat den. Och sen hittade en fjärdedel till.
Och det där har ju Sven Lionell skrivit en skojig visa.
Kastar inte högt i kurs på vår rymdsten svarta börs. En halvsten för gammal vänskaps skull. Dra iväg nu, det ljusnar vid Skans tull.
Och för att stenen jämt skulle tynga så lades den på en bädd utav dynga.
Det luktade som när man sitter på dass när Erik drog fram sitt runstenslass.
Och innan morgonen kom med sitt första sken
hade Erik tippat stenen på sin åkerren.
Och inte var det särskilt länge det dröjde förrän Erik var ute på åken och plöjde.
Ja, det var faktiskt dagen därpå som Erik av en händelse råkade plöja på.
Han råkade faktiskt träffa rätt på en sten som inte var helt komplett. Men Erik sa,
det är bara att leta, jag tror mig faktiskt veta att resten ligger någonstans här omkring.
Och det blev ett förfärligt leta och spring.
Men inte av Erik, han var en spjuver. Han stod bara där och gav intervjuer.
Och alla var fulla av dyrkan för Erik som hittat stenen på åken vid kyrkan.
Ett vet blott vår Herre och Magnussons bröder.
Leta inte söder om söder. Nej, ska man hitta en felande runa, så bör man leta i Vallentuna. Så bör man leta i Vallentuna. Så bör man leta i Vallentuna.
Ja, han har ljugit ihop en redig visa om det där.
Men det är mycket som är sant.
Inte ett dugg.
Hör du, jag har läst också i någon av tidningarna här att boken innehåller många skrönor. Vad säger du om det?
Finns inte en skröna i den här boken. Det är alltid sant. Kom ihåg det.
Allt är sant.
Det finns inte skrönor i vår. Det bok jag skriver.
Nej, och du vet ju det mesta. Du lyssnar på Tyresradion. Och det är Göran Magnusson som berättar om den nya boken Tyresö, torp och gårdar som finns i Tyresö bokhandel från den 8 december. Ja, du skrev och Ulla och du stötte och blötte ihop med Janne och sen så fick ni ihop det.
Ja,
på något sätt.
Ja, det har blivit någonting utav det hela.
När börjar ni? Vilket århundrade?
Ja, alltså vi tre har ju inte jobbat längre än ihop än sedan i mars månad.
2020, när coronan kom ungefär.
Ja.
Då fick ni tid.
Ja, just det. Jag först träffade vi förlaget Ulla, jag och Lena Gute. Jag hade ett möte med en utifrån den rätta killen här, Ulf, på kontoret en gång. Och sedan de här tre från förlaget och Ulla och jag och träffades nere i coronatiden nere på Notholmen och satt ute där. Mm. Och gick igenom hur vi skulle göra. För att de frågade då om de skulle se till skaffa fram fotograf och det. Men då sa vi att vi har en mycket skicklig fotograf som kan våra bilder. Så att vi låter honom ta hand om det hela. Och på det sättet så blev det.
Ni gick alltså till kommunen, Lena Gute, och sa vi vill göra en bok.
Vi lämnade in materialet till kulturförvaltningen.
Och så kunde de ju lyssna på drygt 30 radioprogram också.
Ja, men det har de gjort senare.
Jaha.
Det hade de nog inte gjort innan. Men de fick ju manuskript och eller allt materialet innan och fick bedöma om de tyckte att det var värdefullt att ge ut. det blev väl så tydligen att de tyckte att man kunde ge ut det här. Och så hade de kontakt med förlaget och skickade väl över materialet till dem och frågade om det. Och då tyckte förlaget att vi skulle göra en bok utav. Mm.
Hur gör man då då? Nu blev det här 240 boksidor. Om ni hade fått mindre pengar hade ni sagt, jaha, då blir det bara 150 sidor.
Då hade det inte blivit någonting.
Då har det inte blivit någonting.
Nej, så det går inte att göra på mindre annat sätt än vi har gjort nu.
Ja, ni gjorde boken först och sen räknade ni ut hur mycket pengar ni behövde.
Nej, ja, det var ju förlaget som räknade ut vad det kostade. Och eftersom hembygdsföreningen kunde satsa en summa pengar. Vi har inte fått svar från en fortfarande. Det får man i december om vi får några pengar från det där vi har sökt.
Jaha.
Vi har sökt pengar från någon annan institution.
Jag sa
det
alla
finns ju många. Ah. Och en del har vi fått nej ifrån. Och en del har vi då fått, som patriotiska har vi fått en liten summa utav. Och någon har vi ännu inte fått svar utav. Vi får se om vi får några pengar därifrån.
Mm.
För då gick kommunen in och sa att de garanterade den summan som inte vi kan täcka upp på annat sätt. Annars hade det ju inte gått.
Och äntligen så blir det bok.
Underlaget har jag ju fått från kundgörelser, ifrån arrendekontrakt som bror min Erik har lyckats samla ihop, som han fick naturligtvis. Förvaltningsbolag slags ner, så fick han ju alla arrendekontrakt utav dem som fanns. Och en del är ända sedan början på 1800-talet, andra är från slutet av 1800-talet och så vidare. Och in till 1930-talet. Så att det är en rätt bra bibba arrendekontrakt. Sen har jag ju varit inne och letat i bouppteckningar och på olika institutioner och letat och plockat fram uppgifter. Och sen har man ju läst igenom alla kartor som har funnits, som man har kommit åt och tittat vad som finns utsatt. För att hitta gårdar och torp och när de fanns. Och de här kundgörelserna som vi har fotograferat av, det är till exempel att lumpsamlare har vi väl tagit med någon som hörde hemma på Nyfors. Någon efterlyste som hade förskingrat, och sen har jag letat efter folket som har jobbat på torpen. Kvinnorna har ju varit helt bortglömda i det stora jobb som läggs ner. Det är torpan man pratar om hela tiden. Torpan, men torparhustrun har ju fått jobba som fasiken bakom grunden. Och pigorna på torpen och gårdarna, även torparna hade ju pigor. Och det har jag tagit upp ett litet stycke om, allt det arbete som kvinnorna fick göra. Man får inte glömma bort att pigan, hon sov ju i kökssoffan. Torpen var ju små. De var inte så många rum. Utan pigan, hon sov ju i kökssoffan. Och hon skulle ju alltså då vara först uppe på morgonen och se till så att kaffet och frukosten var klara när de andra kom upp och drängarna kom. Hon skulle ju vara med ute på jokrarna. Hon skulle ju hjälpa till att mjölka kon många gånger. Hon skulle ju vara med på åken och hjälpa till med skörden. Hon skulle laga maten till dem. Hon skulle koka kaffe, eftermiddagskaffet och förmiddagskaffet. Så hon fick springa mellan åken och hem och fixa och greja. Och hon skulle diska efteråt så att det var diskat medan gubbarna låg och tog sig en middagslur. Hon fick aldrig ta sig en middagslur, utan det var ju drängarna som gjorde det och la sig en stund. Och sedan skulle hon ut och jobba på åken igen, och sen skulle hon hem och fixa kvällsmaten. Kvinnorna, de skulle ju ta hand om julslakten, rensa fjälster. Och om det inte är folk vet vad fjälster är, så är det tarmarna.
Det.
Och man skulle ju ta och salta ner fläsket, och man skulle ju vara med och ta hand om blodet och göra blodpalt.
Och sen hand om väva.
Ja, de skulle veva
och ta hand
om linet och ullen om de hade tillgång till det. Sen skulle man komma ihåg att godsägaren skulle ha så många stop lingon och blåbär och smultron som de skulle plocka. Och det skulle, på vissa fall så skulle det levereras ett antal ägg till slottsherren också enligt kontraktet. Allt sånt här, det var en massa extra jobb som man inte tror att det existerar. Det var ju natura man tidigare betalade arrendena i. Det var ju skitsummeran, pengarna. Utan man skulle göra dagsverken, man skulle göra kvinnodagsverken och jondagsverken och allt det här. Det ingick ju i själva arrendekontraktet. Mm.
Och allting stod väl i almanackan. Det var så förutsägbart.
Ja,
allting.
Det var Tomasdagen och allt det här som kom in i bilden, ja, också.
Bondepraktiken.
Ja, ja då.
Nej, det var ju en ren agenda, kan man säga.
Lika så har jag väl tagit upp här kundgörelse om brännvin. Brännvinstillverkningen. Det var ju väldigt omfattande. Om man läser hur mycket brännvin som kunde göras i Tyresö, så gick alla fulla från morgon till kväll.
Jaha. Det kanske var så.
Ja, det var väl därför de orkade med. De orkade väl inte så jävla mycket ändå.
Sen hade vi ju krigsmakten.
Ja.
Har du skrivit något om det också?
Ja, det finns det något stycke om också. Och det tror jag... Till första världskriget tror jag har med ett stycke där Spanier på Nytorp har skrivit exakt. Han är sonen till den som brukade Nytorp. Han har ju i sin dagboksanteckningar väldigt detaljerat gått in på hela det här.
Nytorp, det ligger ute på Breviks-halvön.
Det ligger på Breviks-halvön och det är en liten
kort. Nytorpsvägen kanske.
Det ligger vid Måsvägen, tror jag det heter. Däremot så ligger ju Bredtegen på Nytorp. Och det är ju Bredtegen idag som kallas för Nytorp.
Jaha,
men Nytorp, det är något annat.
Mm.
Men i vilket fall det är ju så med torp och sånt här. Flyttade torparen ifrån, som vi har Västerdal. Så brann ju boningshuset på Västerdal och då flyttade Hagström som var torpare på Västerdal. Han flyttade till Alstorp och då följde namnet. Han kallades ju för Västerdalan och då följde namnet med till Alstorp. Så Alstorp, det försvann ur bilden utan Alstorp. Det kallas för Västerdal. Jag har en tavla hemma där det står Västerdalstorp. För att i och med att Hagström flyttade dit så blev det Västerdal.
Men sen tog han tillbaks.
Sen har vi hembygdsföreningen, det är väl stort sett som har drivit tillbaks det där. Det är så är det med Nytorp. När den som var på Nytorp flyttade till Bredtegen så flyttade Nytorpan till Bredtegen. Och då blev det Nytorp på Bredtegen. Det är ju så också, vissa namn förändrar det hela.
Jaha.
Det är att de flyttar med och flyttar och sen följer namnet med. Så jag vet det här, om vi nu går tillbaka till Alstorp. Karin Gustafsson som var vice ordförande i Tyresö hembygdsförening som var uppvuxen på Fårdalagård. Hon sa ju att vi sa aldrig annat än Västerdal om Alstorp.
Nej, jaha.
Nej.
Det är mycket man får lära sig i boken.
Ja,
vad kul det ska bli att läsa. Det här med corona, det har ju gjort att hembygdsföreningen har ju inte kunnat ha de träffar som man brukar ha. Det har inte varit någonting på Alstorp sedan i mars.
Nej, vi hade ju då semmeldag på Alstorp.
Mm.
Sen har vi ju inte kunnat haft några utflykter, inga evenemang. Och julmarknaden är nu i december ju inställd. Man får ju inte träffas mer än 8 stycken och så vidare. Allt det här försvinner ju, gemenskapen. Och det är ju så för hembygdsföreningen som för alla andra föreningar. Vår inkomst försvinner. Vi har hyran på lokalen. Men vi får ingen inkomst. Så att det är lika svårt för hembygdsföreningen som för idrottsföreningar och så vidare att få in pengar nu. Ja, det känns ju lite jobbigt just det här med att vi har inte kunnat engagera. Och våra medlemmar då i föreningen har ju inte fått något utbyte för pengarna de har betalt som medlemsavgift. Därför har vi väl sagt att medlemmar ska kunna få köpa boken lite billigare. Men hur mycket och så vidare, det vet jag ingenting om. För jag sitter inte i hembygdsföreningens styrelse, så att jag har inte några kläm om det där. Ett par andra grejer som är med i boken, det är ju dels finns det ju en grupp uppe vid Uppsätra som vi anser är en fångstgrupp. Fångstgrupper användes ju till att fånga varg och det fånga andra djur i. Och man hade vassa stolpar nere i gruppen. Den här gruppen är ju delvis igenfylld utav ris och skräp, så vi har aldrig grävt oss ner och tittat vad det är. Men vi har anmält den till länsstyrelsen i alla fall. Och de ringde här för en 14 dagar sedan till mig från länsstyrelsen, sa att de skulle åka ut och inspektera det.
Ja.
Men då det här med fångstgrupp, när man gäller varg så gick man ju socknarna ihop och jagade varg.
Ja.
Och där finns det en kundgörelse om då Sotoms härad här, att man vid Västerhaninge skulle ha ett drev och luder fick inte läggas ut då i närheten utav det här. Luder, då kanske ingen människa vet vad det är.
Bäst att du förklarar det.
Men det är ju samma sak som åtel.
Och vad är åtel, frågar man
samma
sig då?
Samma som as, döda djur.
Ja.
Och det är ett luder
för
alltså.
För att locka vilda djur.
Ja, och då skulle man inte lägga ut det. Den här. Och den här kundgörelsen finns med i, då fast det är i Västerhaninge, men det är ju Tyresöborna var med i det här.
Mm.
Så att man på det sättet åskådliggör även att man gick sockenvis ihop.
Ja, det lästes upp i kyrkan då.
Ja, och alla kundgörelser, då kom ju en nästan varje vecka och alla lästes upp i kyrkan.
Mm.
De här kundgörelserna, de finns bevarade från 1750 till 1895 utav hembygdsföreningen.
I original.
I original.
Nu tar Göran fram en lunta som är ombunden med ett vackert snöre.
Och de här kundgörelserna då, det är det som är så fantastiskt med de här, att vi visade dem för kulturchefen i Tyresö en gång. Och hon sa att det där finns ju på Kungliga biblioteket, allt sånt där. Men det här är Tyresöhistoria. Vissa av de här kungörelserna är skrivna av Tyresös ägare, bland annat Schäffer.
Ja.
Och då på 1700-talet. På papper som är tryckt, eller gjort, vid Nyfors pappersbruk. Man gjorde ju papper utan lump.
Mm.
Och lumpen, det är arbetarna på Tyresös kläder som har gått till lump när de var så trasiga. Det här är lumppapper. Och sen är det påskrivet ute på många ställen här att det upplästes i Tyresö kyrka. Till exempel här den 4 1932 här utav prästen.
Och pappret håller ju ihop fortfarande.
Ja, det är ju lugnt. Det är ju fint papper.
Det är fint papper. Och trycksvärtan har ju hållit sig.
Ja, det är ju inget trycksvärta. Det är ju skrivet för hand. En del är ju trycksvärta, men ja. Du ser här.
Ja, just det. Men sen är det gammal frakturstil. På det som är tryckt. Det är ingen vanlig bläckstråleskrivare som har skrivit ut det där inte.
Nej, det om man ser här. Ja. Vi har ju skrivit om tingen också då. Att det fanns ju tre ting på året där man hade förhandlingar. Och dömde till döden eller vad nu det var man gjorde.
Ja, det kommer jag ihåg. Min farfar, han satt i tinget som det hette.
Ja.
Dock inte i Tyresö.
Nej, och förr så var det ju en hederstitel att få sitta i tinget. Det var ju den mycket betrodd man. Medan idag är det ju bara en politisk fråga. Det är ju politiker som sitter i tinget.
Politiker. Nu ser jag ett sigill också. Är det inte ett laxsigill där?
Ja, det kan hända.
Där. Det kanske är blod.
Sigill. Ja, det är laxsigill.
Det är ett kuvert. Och då hade man sånt där svart bläck som blev brunt.
Ja. Här står det då den kungörelse genom landsämbetet här, kungörelse av den 21 september 1831 innevarande år kungjort att jaktplats kommer att begagnas i Sotoms härad vid Västerhaninge socken vid Åby och nedersta skogar. Och sen står det ju då, fortsätter här, och en del är tryckt och en del är ditskrivet då på den där pappret. Och vi har med såna här papptycken såna också för att visa på det.
Ja du, det ska bli kul att läsa den boken och väldigt intressant.
Några stycken ställen som har tillkommit under 1900-talet också som vi har tagit med. Det är bland annat markisens jaktstuga vid Uppsätra. Den byggdes ju på 1930-talet eller möjligtvis i slutet av 20-talet. Det var ju skalstuga ett tag.
Ja, just det. Det finns en eldstad kvar fortfarande.
Ja, jag har varit där. Brunn finns ju kvar där.
Jag har varit där i höst faktiskt.
Jo, det är en liten vandring upp. Och den är med och den är utsatt på kartan så folk ska hitta dit.
Ja, vad kul.
Ja. Det är ju några backstugor också ju. Som inte man har tänkt på. Vi har ju den här backstugan Brantensborg eller Branthäll som den heter. Som väl är helt bortglömd idag men är utsatt då.
Den ligger väl ganska nära här?
Den ligger
vid Dalstugan ungefär.
Den ligger vid Dalstugan och Dalskolan där.
Och det ligger alltså i kanten på Krusboda kan man säga. Mellan Krusboda och Fårdala.
Ja, så att det blir några sådana där ställen också.
Ja, det fryser du.
Nej, du, det är så varmt och skönt här så att jag går inte härifrån.
Men min klocka går, vet du, alldeles förskräckligt fort.
Ja.
Så jag ber att få tacka dig så mycket för den här intressanta genomgången.
Ja, jag får väl tacka för att jag har fått komma hit och göra lite reklam för den här boken. Det är ju alltid nyttigt att få göra reklam så att man får sälja kanske något extra ex.
Ja, då så får man hoppas att hembygdsföreningen tjänar en liten hacka då.
Jag får tillbaks lite pengar av dem vi har lagt ut.
Just det, det är väl det jag menar kanske.
Ja.
Alltså, gott folk. Tisdagen den 8 december så kan ni förhoppningsvis, om allt går enligt planerna, köpa boken Tyresö, torp och gårdar i Tyresö bokhandel. Och tack Göran Magnusson för den här intressanta pratstunden. Och det har ni hört på Radio Tyresö 91,4. Och jag heter Gunnela Grell Lundgren. Hej då! Sång och musik från Tyresö teaterförenings sommarproduktioner. Musik Elisabeth Sellegren. Och text Sven Leonell.